reportaget.
Det är ju så med kärlek som utvecklas på ett bra sätt. Det är det att den blir ju starkare med åren. Kanske inte så att den blir, vad ska vi säga, mera intensiv. För det är inte säkert. Utan den blir mera kraftfull och ändå lugn och välbehaglig.
Ja, som det kanske ofta är efter så här många år, så vet man ganska väl hur den andra tänker. Och man kan fylla i. Det är en börjar säga, så kan man nästan fylla i, åtminstone in i huvudet, även om man inte säger högt. Vi vet varandras tankar och känslor så väl, och det stämmer bra i det. Vi är väl inte ensam allting, men då, det går bra ändå. Och för det mesta så, om de större sakerna enas vi.
Kan det fortfarande pirra i kroppen?
Det kan det, visst.
Ja, det gör det kanske.
Anna och Mats Landfors är idag 80 och 81 år. De har snart varit gifta i 52 år och de har en lång erfarenhet av hur kärleken kan utvecklas och bestå. Hur utmaningar och problem kan lösas då den ena är seende och den andra är blind sedan födseln. De har båda varit yrkesarbetande, hon som lågstadielärarinna och han som protokollskrivare vid hovrätten. Tillsammans har de en adoptivdotter och tre barnbarn. Men innan de blev ett kärlekspar så hade de precis som vem som helst tankar kring vem som skulle bli deras framtida stora kärlek och livskamrat.
Ja, tänk att jag hade vissa fantasier. Och det var så här att jag tänkte mig så här att den som jag skulle vilja förena mig med för livet, hon ska ha en trevlig och sympatisk röst, först och främst. Och det finns ju människor som har det, men sen när man lär känna dem så tycker man att de inte är så sympatiska som man hade trott. Så det där är ju liksom svårt att bedöma, men i mitt fall så gick det ju till på ett alldeles speciellt sätt.
Ja, drömmen fanns väl där att träffa någon som man kunde dela sina intressen med och göra mycket tillsammans och ja, något som skulle räcka hela livet.
1962 då flyttade jag till Sundsvall. Och det året så gjorde jag en sommarresa till Schweiz och hälsade på goda vänner där. Och då blev jag intervjuad av en kvinnlig journalist som heter Elisabeth Bachmann. Och hon var esperantist. Och så tar hon fram någon bok eller vad hon hade och så sa hon: känner du till att det finns en esperantoförening i Sundsvall? Nej, sa jag, det känner jag inte till. Så då fick jag adressen och när jag kom hem då så tog jag kontakt med föreningen och blev medlem där. Och sen kom Anna med i den föreningen 1966. Så det var så att hon arbetade ju som lärarinna på Sankt Olavs skolan, undervisade där i lågstadiet. Och på samma skola så var det en lärare i slöjd och snickeri och sånt där. Och han var esperantist och var ordförande i Sundsvalls esperantoförening. Och då sa han åt henne att jag tycker att du ska gå med i en kurs i esperanto. Och det gjorde hon då. Sen kom hon in i föreningen och där träffades vi.
Och där fanns ju Mats sen en tid tillbaka då. Så det var där vi träffades. Och jag blev lite intresserad. Så småningom så, när jag visste vad han hette och så där, då såg jag ju hans namn i många sammanhang. Att han spelade en hel del på lite gemenskapsträffar och sån här inom kyrkan. Och jag tänkte, där har vi något. Han är intresserad av musik, han spelar och han är intresserad då.
Och då började vi umgås där i föreningen först och främst. Och sen hände att hon skjutsade hem mig någon gång efter något esperantomöte som vi hade haft och så där. Så vi blev ju mer och mer bekanta. Det var inte så att det liksom klickade till på en gång som det gör för en del. Utan det tog liksom ett litet tag tills man hade funnit sig till rätta. Då klickade det till. Och då var det så här att 1966 i februari så kom det en missionär hit till Sundsvall som var lite ovanlig. Hon var missionär på så vis att hon förespråkade esperanto. Och sen var hon missionär på så vis att hon hade hjälpt många kristna i Östeuropa som blev förföljda för sin tro. Hon hade gjort insamlingar och sånt här. Och då sa hon till oss att i sommar då blir det en stor esperantokongress i Ungern. Och då kommer vi kristna esperantister att hålla en kongress också. Dit ska ni åka.
Och hon fick upp inspiration hos oss och vi bestämde för att åka tillsammans på den där. Och då började vi vara tillsammans mer och mer den här våren då. Så att det klarnade mer och mer att det blir vi två. Och så får vi på den där kongressen. Och när vi kom till Budapest, där vi var förresten 28 stycken från Sverige. Som skulle till den kristna konferensen då. Som åkte tillsammans på tåg. En liggvagn där man bäddar ut på kvällen och bäddar undan på morgonen och sitter där. Och när vi kom fram då fick vi övernatta hos olika familjer en natt i Budapest innan vi skulle vidare. Och då förlovade vi oss första kvällen där då.
Så då blev det så att vi bestämde att åka dit. Och vi bestämde att första kvällen när vi var i Budapest, då skulle vi förlova oss. Och så var det. Så började vår kärlekshistoria. Sen på morgon så åkte vi till Debrecen där vi hade den lilla kongressen. Och sen åkte vi tillbaka till Budapest efter en vecka och då var den stora världskongressen. Med folk. Jag tror att vi har 6000 deltagare från en massa olika länder.
Hur såg Mats ut vid det här tillfället?
Han var mörk. Han är grå nu. Han var mörk och jag är ljus igen, ganska ljus. Ja, såg bra ut tyckte jag.
Och vad var det egentligen som fick dig på fall?
Ja, det kan man nästan inte säga, utan ja, det var kärleken som, den kom bara från oss bägge då, blev besvarat.
Den kom och stannade kvar?
Ja, den gjorde det.
Vad var det som fick dig på fall då?
Nej, men det var nog just det att vi träffades i Esperantoföreningen i en god miljö. Och sen just det här att hon var lugn och mjuk i sitt sätt. Och vi hade ju lite grann samma intressen. Och, ja, för Esperanto speciellt då förstås. Och så, ja, så liksom så växte vi ihop eftersom.
Kan du beskriva, Mats, hur du upplevde hur Anna såg ut när ni träffades?
Ja, det hör du. Jag gjorde mig kanske inte så stor föreställning om det förrän när jag fick tillfälle att krama henne och känna henne. Då fick jag ju en klar bild av hur hon var och sådär.
Hur reagerade er omgivning på när ni blev ett kärlekspar?
Ja, hörde du. Det har jag funderat lite på. För det första så tänkte jag säga, jag undrar vad hennes föräldrar ska säga. De bodde ju nere i Hälsingland i Vattlång i Harmångers kommun då. Och då föreslog jag Anna att jag skulle följa med henne hem någon helg. Då tänkte jag undrar hur det här kommer att gå. Men jag blev så förvånad för de tog det så naturligt som om de skulle ha känt mig länge och sådär. Nej, men det gick väldigt bra. Och det var likadant när Anna följde mig hem till mina föräldrar som bodde i Örnsköldsvik då. Det var de tog henne så naturligt också. De reagerade inte alls negativt. Det har jag aldrig upplevt utan någon som jag har träffat. Att de har tänkt så, fast de kanske har tänkt det men inte sagt något.
Ja, det var väl inga konstigheter egentligen, som jag hörde i alla fall. Hur det var omkring, det vet jag inte. Men jag minns väl mamman. Jag minns en gång i köket hemma när en av de första gångerna var där. När vi hade dörren till toaletten. Och lysknappen dit var ganska långt ifrån, en bit ifrån. Och jag följde honom till dörren när han skulle gå dit. Om du måste väl tända knappen där borta så han hittar inte knappen. Ja, men visst ja, han behöver inte det. Det var en liten sån här sak. Men annars var inga märkvärdigheter. Nej.
Alla sa ju, kan man vara blind och få tag på en fru som ser så där bra ut? Så det var ju roligt.
Ni gifte er på påskafton 1967, berätta.
Ja, det gjorde vi. Det var ovanligt tidigt, det året var den 25 mars. Och solen sken och det var, ja, det blåste lite grann, det minns jag. Och jag hade fått beställa den orgelmusik jag ville ha i kyrkan och sådär. Så att vi gifte oss i Harmångers kyrka. Eftersom hans släkt där, så var det passade bäst. Och då började ju med det kyrkliga evenemanget. Och sen efter det så var vi på motellet i Harmånger. Och där vi firade då med mat och sådär då. Och det var många deltagare faktiskt, både från min sida och hennes sida. Och så var det goda vänner vi hade på olika håll och sådär. Så det var en väldigt trevlig och minnesvärd tillställning, kan vi säga.
Påsken var ju väldigt tidigt, nästan så tidigt den kan bli det där året. Och det gjorde för enda gången jag varit med om det som de strök sportlovet och gjorde dubbelt så långt påsklov istället. La ihop påsklovet och sportlovet. Och det gjorde att jag fick både veckan före påsk och veckan efter påsk. Så jag hann styra och ställa i nya hemmet och så här. Ja, det kändes nog bara bra då. Att nu har vi kommit hit. Och nu är det en ny start liksom på Micke. Vi har ju alltid kunnat lita på varann. Jag har ju varit ute mer än han kanske på olika saker. Till exempel i bärtider på hösten har jag ju alltid varit ute väldigt mycket i skogen. Och annars också gått i skogen mycket, både vår, sommar och höst. För jag har trist. Och det har ju inte alltid fått med mig Mats ut i skogen heller. Det har varit för lite för besvärligt att gå och sådär. Men han har släppt iväg mig och jag var iväg. Och han har... I början fick han ju åka ensam på sina föreningsmöten, SRF och sådär. För att jag hade aldrig tid. Jag hade så mycket med skolan och så småningom dottern och allt det här hemma och sådär. Så att han fick göra så många. Och småningom har vi gjort mer och mer tillsammans när vi fick mera tid. Men ja, det har hållit.
Vad har styrkan varit i ert förhållande?
Ja, men det tror jag, det här gemensamma, våra gemensamma intressen och sådär, att vi var ju sällan vi råkade i bråk med varandra, eller har råkat i bråk sådär, utan vi har resonerat så här: låt aldrig din vrede gå ut över någon innan solen, alltså gå ner, så ska man ha de sakerna utredda. Jag tror att det är en regel som man kan rekommendera åt alla, att inte låta vreden sitta i för länge, utan göra upp och förlåta.
Jo, det kanske allra viktigaste som gjorde att vi kände att vi fann varann, det är att vi har en gemensam gudstro. Så vi är med i en församling, går i gudstjänster varje söndag och har en gemenskap där. Det har fungerat väldigt, väldigt bra. Vi har fått många vänner där och det är det viktigaste i livet, har vi tyckt.
Hur har ni löst det här med fördelningen av vardagssysslor då under åren här hemma?
Ja, det har nog varit så att Anna har gjort det hon kan bäst och jag har gjort det jag kan bäst. Och det har kanske inte alltid varit så där väldigt jämställt, måste jag ju säga. Skam till sägandes brukar man uttrycka det. Till exempel det här med laga mat. Det är någonting som jag inte alls kan.
I början, alltså det var ju så här att Mats hade ju aldrig bott ensam egentligen och fått sköta något hushåll. Utan han hade ju gått på de olika skolorna och han hade varit hemma och han hade bott inneboende när han kom hit till stan också. Var ju väldigt borta i köket. Och jag försökte väl lära honom olika saker i början, men det tog ju mycket längre tid än om jag gjorde det själv. Så det blev att jag gjorde allt själv och då har jag fortsatt med genom åren när det gäller hushåll och vardagssysslor och sådär. Det mesta. Det blir väl också genom att det är enklast så och går lättast. Och hade han bott för sig själv tidigare så hade han kanske fått lära sig en del saker då som hade funnits där. Men om jag skulle börja instruera i allt, det tog för lång tid.
Däremot när det gällde att skriva brev och så där, då fick Anna leja mig till att göra det också, för det gjorde jag gärna. Och sådana saker som var praktiska på ett annat sätt. Så det, jag kan säga så här då, att det som Anna gjorde bäst gjorde hon, och det som jag gjorde bäst har jag gjort.
Är det lätt att bli bekväm och be om hjälp istället för att försöka?
Ja, det finns en risk med det.
Så det är känner att du har utnyttjat det några gånger?
Det kan tänkas, ja.
Vad är fördelarna med att ha en blind partner?
Ja, vad ska jag säga? Jag får väl liksom inga uppmuntrande ord om jag ser väldigt bra ut. Men jag får heller ingen kritik om jag är slarvigt klädd eller slarvigt kammad eller så där. Och sen, det är som det är helt enkelt. Ja.
Vad är fördelarna då med att ha en seende partner?
Ja, det största fördelen är ju att man känner sig mera trygg i sin tillvaro. Man behöver inte alltid lita på att man ska behöva kontakta människor som man inte vet om man får hjälp av på rätt sätt, till exempel.
Är det någonting som har känts negativt?
Nej, ibland tycker man att seende personer reagerar lite märkvärdigt, men då har man ju kommit underfund om orsaken. Därför att som synskadad är man ju väldigt koncentrerad på hörseln. Då kan man höra olika saker och rätta sig efter det. En seende tänker inte på sådana detaljer. Och det kan det vara att man har missat ibland. Eller Anna har missat saker som jag har hört som hon inte har hört. Och särskilt nu på sista tiden då hon har fått sämre hörsel. Det tycker jag är besvärligt. Antingen måste jag skrika eller då måste jag resa på mig och gå ända in i köket och prata. Det har jag inte liksom kommit över riktigt än. Men nu kommer väl hon att få hjälp med det så småningom. När tiden är inne.
Har du någon gång tvivlat på att ert förhållande inte skulle fungera?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Icke alls.
Nej, det har jag inte. Jag har aldrig tvivlat på det. Det var jobbigt vissa tider i början. Så var han ju så väldigt hungrig på att få läst för sig. Han har ju varit språkintresserad jämt. Språkforskning, jämförande språkforskning. Och jag satt och läste och läste. Och så pratade jag hela dagen i skolan. Alltså det gick inte helt enkelt. Men då hittade vi på en lösning. Vi vände oss till Arbetsförmedlingen. Och fick tag i en kvinna som kom hit och hade studietimmar med Mats, ett par timmar i taget då. I början var det nog ofta två gånger i veckan med uppehåll under sommaren och helgen och sådär, men så småningom blev det en, och det har funkat genom alla år. Hon har fortsatt, hon kommer med färdtjänst hit nu när hon kommer, skulle ju inte behövas längre nu med datorutrustningen han har, men hon har ju blivit en god vän, hon tycker nog om att komma hit och så hon kommer ofta. Men det där hjälpte oss så att jag kunde slappna av ifrån det där högläsningen igen. För jag har ju haft en del besvär med halsen och rösten genom åren i skolan också. Har jag blivit förkyld så har den där hesheten räckt hur länge som helst. Gått hos talpedagog. Och skulle man dessutom läsa högt för Mats då, det hade inte funkat så bra. Så att jag blev avlastad en hel del där då.
Vad har varit de största utmaningarna?
En utmaning, det är ju om man skaffar sig barn, antingen det sker på naturligt sätt eller att det sker genom adoption. Det blir ju faktiskt en utmaning, därför att livet blir ju lite ändrat då. Jag minns första tiden vi hade vår flicka då, som kom ifrån Korea, så var ju det här. Ibland kunde man bli väckt på nätterna av en som gråter. Och det är lite sådana där saker. Men det tyckte jag nog gick riktigt bra ändå. Största problemet var när hon kom i tonåren. För då försökte hon att komma mellan Anna och mig. Så att mot Anna var hon väldigt, väldigt bra. Mot mig var hon arg och besvärlig. Så att det var jag som fick ta emot det värsta där då.
Hade du någon bra strategi?
Ja, det hade jag. Att vara tyst. Och det gillade hon inte förstås. Att man inte sa någonting. Utan då var hon ju arg och slängde sönder och grejer och sådär. Men jag tror att jag hade rätt strategi i alla fall, för att det har ju blivit väldigt bra nu sen hon har kommit igenom sina tonår. Är hon ju väldigt bussig och snäll och bra, och det är väldigt fina förhållanden nu. Men just tonårstiden var nog den svåraste i det fallet då.
Ja, det är väl tiden när jag haft mycket på annat håll också. Jag har haft allt hemma också. Men ja, jag var ung och jag var stark, och det har gått bra det ändå.
Nu har ni snart varit gifta i 52 år. Hur har kärleken under den här tiden utvecklats?
Ja, det är ju så med kärlek som utvecklas på ett bra sätt. Det är det att den blir ju starkare med åren. Kanske inte så att den blir, mera intensiv, för det är inte säkert. Utan den blir mera kraftfull och ändå lugn och välbehaglig.
Ja, som det kanske ofta är efter så här många år, så vet man ganska väl hur den andra tänker. Och man kan fylla i. När en börjar säga så kan man nästan fylla i, åtminstone in i huvudet, även om man inte säger högt. Vi vet varandras tankar och känslor så väl, och det stämmer bra i det. Vi är väl inte ensam allting, men då, det går bra ändå. Och för det mesta så, om de större sakerna enas vi.
Kan det fortfarande pirra i kroppen?
Det kan det, visst.
Ja, det gör det kanske. Det stannar väl av det med åren, men det är tryggheten nu och lugnet, allt det där som kommer i den här åldern mera.
Jag tror att en fransk filosof som säger att kärlek, det är harmoni mellan två själar. Det ligger mycket i det. Men jag tror att det är viktigt att man när man känner varandra så väl som man gör efter så här lång tid, behöver man inte alltid säga så mycket heller, utan det ligger i luften liksom. Vi kan nästan läsa varandras tankar. Att jag tycker så. Anna vet exakt vilken mat jag vill ha. Och jag vet precis vad hon kommer att säga om jag gör si eller så. Det är det roliga i det hela också, tycker jag. Att man liksom är så in i varandras tankevärld.
Avslutningsvis, vad vill ni säga?
Jag är glad att det är vi två, att vi hittade varandra och att det har hållit och det fortsätter att hålla.
Idag känns kärleken väldigt bra. Den är stark och den är hållbar och den känns bra för min personlighet.
Love is in the air.
Yes, exactly. Jag älskar dig.
I love you.
Mi amas vin.
Ich liebe dich.
Eutam.
Och jag älskar dig.
Och reporter i inslaget var jag, Annette Strängqvist, vid Spotlight, taltidningen Västernorrland.